Vi har talat några söndagar om församlingen, när vi har gjort det på temat Home Sweet Home. Det är kopplat lite grann till en sorts slogan som vi har i det här huset. Vi vill vara en mötesplats och vi vill vara ett hem. En mötesplats där människor från hela vår stad och faktiskt från hela vårt land ibland kommer samman. Man möts i det här huset på olika sätt. Men vi har ju någonting mer än det som vi vill. Vi vill att det här ska få bli ett andligt hem för människor. Att människor ska få känna att komma till kompassen / ena kyrkan. Det är som att komma hem. Amen. Så det har vi talat om. Förra söndagen så talade jag lite grann om Guds idé. Hans plan att göra oss som tror till sin familj. Det är ju inte självklart liksom att det är vad Gud vill. Men det är vad Bibeln säger. Vi läste från Efesierbrevets första kapitel. Där står så här: i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Alltså Gud har av sin kärlek och ut ur sin kärlek, på grund av sin kärlek, så har han valt oss och så har han bestämt om oss att vi får vara hans familj. Visst är det fantastiskt? Ja. Vi citerade också de här verserna från Levande Bibeln. Jag älskar hur det är formulerat därför det blir så tydligt. Det står så här: det har ända från början. Gud har aldrig tänkt något annat. Det har ända från början varit hans bestämda avsikt att göra oss till medlemmar i sin egen familj genom att sända Jesus Kristus till oss för att han skulle dö för oss. Och han gav sitt liv därför att han själv ville det. Alltså det har hela tiden varit Guds plan att adoptera in oss i sin familj på något sätt. Och det står lite längre fram i Efesierbrevet: därför är ni inte längre gäster och främlingar. Visst är det så bra, jag kan gå och sätta mig nu. Utan ni är medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Så pratade vi lite grann förra söndagen en hel del om det här med familj. Jag ska bara ta en snabb resumé. För grejen är att jag kom halvvägs i min predikan i söndag som jag hade förberett. Sen var tiden slut och folk började gå hem. Nej, det gjorde inte. Men det var dags att sluta där. Men vi pratade om barn. Jag sa ganska mycket om barn. Jag ska bara ta två grejer som jag tycker är väsentliga att påminna om. Och det är så här, att i ena kyrkan så stör inte barn. Amen. Barnen stör inte i ena kyrkan. Och barn ska aldrig någonsin känna när de är här. Eller när de är på väg hem härifrån, när de har varit här liksom på söndag morgonen. Och så ska de aldrig få gå härifrån och ha en känsla av att jag är störig. Jag passar inte in. Det förbjuder jag i Jesu namn. Det får inte ske. Och grejen är att det spelar ingen roll hur många bokstäver du har i din diagnos. Så är du välkommen här och du ska känna dig hemma i vår kyrka. Det är meningen. Och det, älskade vänner, är vårt gemensamma ansvar. Att se till att ingen liksom får en känsla av att här passar jag nog inte riktigt in. Jag kan inte sitta riktigt still eller jag kan inte koncentrera mig riktigt. Det spelar väl ingen roll, det kan ju inte du heller alltid. Eller hur? Nej. Barnen stör inte, de är vårt gemensamma ansvar. It takes a village to raise a child. Det krävs mer än föräldrar. Vi gör det här tillsammans. Det betyder inte att du och jag som inte har små barn har rätten att som om vi vore föräldrar springa och tillrättavisa alla barn. Det är inte det jag säger nu. Utan vi är här tillsammans för att visa kärlek och visa barnen att vi älskar er och ni är välkomna hit. Amen. Sen pratar vi lite grann om tonåringar, ungdomar och unga vuxna. Och det är ett bedrövligt kapitel, det vet vi. Nej, det är så. Alltså när barn växer upp så blir de så småningom, blir de ungdomar och så blir de liksom tonåringar och så blir de unga vuxna. Och grejen är att har man unga människor i huset, det vet alla som har varit föräldrar och är föräldrar och liksom har tonåringar så här. Har man unga människor i huset så kan man inte inrätta det där huset helt och hållet efter det som är vuxna på riktigt liksom. Det är väl tyst i ena kyrkan idag. För det är inte bara ert hem, det är deras också. Och de behöver förfylla det, sa vi, med sin musik, ha sina stökiga rum och tömma kylskåpet i sin ständiga jakt på föda. De måste få göra sina misstag. De måste få ifrågasätta regler och värderingar. De måste få hitta sig själva, sin tro och sina värderingar. Och samtidigt förstås då lära sig att respektera andra människor och se till andra människors behov. Vi sa så här att vi i vår församling, vi har valt att ge uppgifter och ansvar också till unga människor. Ibland är de väldigt unga. Man får kliva in och liksom vara med och spela eller leda på olika sätt. Finnas med som hjälpledare i barnverksamheten eller vad det nu är. Vi ger ett ansvar till unga människor därför att vi tror att man behöver det. Och så sa vi så här, att det man upptäcker då när man ger ett ansvar till en ung människa som tillhör en annan generation än en själv, det är att de inte alltid gör allting exakt som jag hade gjort det. Och oftast gör de det bättre än vad du och jag hade gjort, vi som börjar bli gamla. Det är inte alltid som du och jag är facit. Och det var ungefär så långt vi kom förra söndagen, vi slutade där. Skickade hem folk med känslan av att du är inte facit. Så det är en rätt bra känsla att gå hem med faktiskt ibland. Och om du inte var här så finns det alltid en möjlighet att lyssna i efterhand på våra predikningar. Det finns på vår podcast, som finns på hemsidan och finns på Spotify. Så, ja, men jag tänkte fortsätta idag med de två punkter jag hade kvar. Och sen så hade jag ju en annan predikan som jag tänkte hålla idag. Och nu finns ju en makalös risk att det blir det så där långt igen. Men jag har försökt liksom att skala ner det här så mycket jag kan. Så att vi får med det som inte kom med förra söndagen och en liten touch om det som jag hade tänkt predika idag. Så får vi se. Må det bära eller brista. Nu kör vi. Det finns ju en familj också, föräldrar. Och det är, tycker jag i alla fall, det är fantastiskt att vara förälder. Sen är det ganska svårt också. Ibland i alla fall är det väldigt svårt, va? Och nu är det ju inte, nu ska jag försöka hålla mig borta från det här. Vi ska inte tala så mycket om det biologiska föräldraskapet, det här liksom hur man uppfostrar sina barn, för det har jag ingen aning om. Men vi talar utan vi talar om det andliga föräldraskapet. Och grejen är att det andliga föräldraskapet kan också kännas liksom som den här känslan som bilden bakom mig vill förmedla. Vet du, de här småbarnsåren när det känns som om allt är kaos hemma. Hur många vet vad jag pratar om? Två personer, ni andra är fulla av lögn. Alltså det tar ju aldrig slut med grejer som ska plockas upp från golvet och blöjor som ska bytas och utspild mat som ska torkas upp och alltihopa där. Och samtidigt som man är övertygad, och nu talar jag fortfarande om det andliga föräldraskapet, jag är helt övertygad om att alla vi som är föräldrar på olika sätt, andligt och biologiskt, på alla sätt skulle vilja skapa de allra bästa förutsättningar vi kan för våra barn och ungdomar. Det är ju liksom det som är att vara förälder. Och jag tänker att det som allra mest behövs för de som är liksom nya och nyfödda i tron är förebilder. Exempel att ta rygg på. Det här har vi talat om för inte så länge sedan, men jag bara känner att jag vill röra vid det här då. Paulus skriver i 1 Korintierbrevets 11 kapitel: följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Alltså, eller som det står i Bibeln 2000, ha mig till föredöme, liksom jag har Kristus till föredöme. Alltså, lär av mig. Och du vet, varenda en av oss som har varit med ett tag och som har gått med Gud ett tag och liksom har en ganska stabil grund ändå att stå på i vår tro. Vi borde kunna säga till de som är nya i tron, till de som funderar, hur gör man när man ber? Hur gör man när man, om man vill ha seger över frestelser? Hur gör man liksom när man läser Bibeln? Hur ska jag läsa Bibeln? Vi skulle ha kommit dit och vi borde vara där, och jag tror att vi är där också, så att vi faktiskt kan säga, gör som jag gör. Amen. Hur gör man när man ber? Gör som jag gör. Hur gör man när det kommer jobbiga tankar liksom som frestar och drar och sliter in? Gör som jag gör. Det behövs exempel i vår tid. Det behövs förebilder. Det behövs ledare som går före. följ mig som jag följer Kristus. Och ibland så har vi fått för oss, men det är inte ödmjukt att säga så. Det skulle inte vara ödmjukt om du sa följ mig för jag vet hur man gör. Men om du kan säga följ mig som jag följer Jesus Kristus, så är det inte dig själv du pekar på, utan då är det Jesus du pekar på. Och du har lärt dig genom ett liv vad det är att följa honom, och du misslyckas och du faller. Men då kan du också visa hur gör man för att resa sig upp när man har fallit. Det behövs i vår tid förebilder. Någon att ta rygg på. Människor som genom sitt liv kan visa så här är man kristen. Paulus säger i Romarbrevet 14 att ingen av oss lever för sig själv. Och det betyder, älskade vän, att den du är och det du gör och det du säger och din överlåtelse till Jesus påverkar andra. I bästa fall så påverkar vi med vårt sätt att vara andra människor som föredömen, som goda exempel som andra vill följa. Och i värsta fall så är vi avskräckande exempel. Och det vill nog inte någon av oss vara. Lite tidigare i första Korintherbrevet så skriver Paulus så här. I en text som jag har märkt att jag ganska ofta kommer tillbaka till. Och kanske kommer jag tillbaka till den. Därför att när jag själv var nykristen så mötte jag lite för många av de där människorna som Paulus talar om här. När han säger att även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Då kan man fundera på, vad är skillnaden på uppfostrare och fäder eller mödrar, om du så vill, föräldrar? Och grejen är att uppfostrare, de har ingen relation. De vill bara att saker och ting ska vara rätt och gå rätt till. De följer regelboken och de tycker, uppfostrarna, att det borde sannoliken du göra också. Du har ju aldrig sett regelboken. Du vet inte var den finns. Men du förväntas ändå att följa den. Och det spelar egentligen liksom ingen roll för de här människorna att den där regelboken bara existerar i deras egna sinnen. Du ska följa den i alla fall. Och de här människorna har ofta, har jag märkt, utvecklat en väldigt stark förmåga att gå igång på väldigt små avvikelser från det de menar är normen. Var inte sån. Amen. Vi talade förra söndagen om de här tre orden som dyker upp då och då om man ska beskriva liksom en kristen människas utveckling. Believe, belong, behave. Alltså tro, få gemenskap och lära dig liksom att leva ett kristet liv. Och så sa vi att ordningen är nog egentligen, borde nog egentligen vara lite annorlunda. Egentligen så skulle jag nog börja med belong. Att höra till, att få uppleva gemenskapen, att känna delaktighet, att få känna att jag är en del av någonting. Och sen så kan man komma till tro i det. Och sedan så möjligen kan man lära sig hur man bör uppföra sig. Alltså grejen är ju att Jesus i första hand kallade sina lärjungar till gemenskap. Han sa, följ mig. Han sa inte, tro på mig så ska jag göra er till människofiskare. Han sa, följ mig. Häng med mig. Och han sa, absolut inte, uppför er. Så ska jag möjligen göra er till... Ja. De här människorna som Paulus talar om i den här texten är betydligt mer intresserade av behave, hur man uppför sig, än att man får känna gemenskap och delaktighet och höra till. Man talar hellre om att du gjorde fel och så där gör vi inte här, än att man ställer frågan, hur mår du? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Och kanske om man har fastnat i det där diket så skulle man lära sig lite grann av Jesus. Så predikar det om ett tag längre fram här. Men ändå lära sig av Jesus. Vet du att Jesus ställer 307 frågor till människor i de fyra evangelierna. Han frågar betydligt mer än han påstår. Tänk om vi kunde lära oss om det. Vad kan jag göra för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig? Medan en andlig föräldraskapet i Guds rike handlar om relation. Det gör det i det vanliga livet också. Men det handlar om relation, det handlar om kärlek. Det handlar om närhet och det handlar om omtanke. Inte så mycket om regler utan om ett varmt hjärta som vill hjälpa. Vad vi behöver det i vår tid. Alla dessa vilsna människor som vi möter, för människor som man möter är ofta väldigt vilsna. Tänk bara för att finnas där med ett varmt hjärta och älska människor. Visa att ja, men vi bryr oss om dig. Vi gillar dig. Vi inte bara tycker om dig. Vi till och med gillar dig. Och i den här texten om uppfostrare och fäder så är det nästan som att Paulus vill säga att strunta är de där som bara vill sätta regler. Strunta är de här människorna som egentligen inte bryr sig om dig och följer mig istället. Jag som älskar dig, som bryr mig om dig och som vill dig väl. Det är de människorna som behövs i vår tid, som bryr sig och som vill andra människor väl. Jag tänker, jag vet att jag är lite skarp, men jag riktar det här mot mig själv också. Jag tänker att vi som har varit med ett tag kanske då och då behöver ställa oss frågan om vi är fäder och mödrar eller om vi har stelnat till och blivit hårda och kalla och förvandlats till uppfostrare. Bär vi det varma och kärleksfulla fadershjärtat, modershjärtat? Eller är det regelboken som styr? Vi kanske borde fråga oss ibland. Hur är det? Andligt föräldraskap förutsätter relation. Och det här är ju väldigt praktiskt. Du som är min ålder, så där typ, eller kanske lite yngre till och med. Det finns ju de som är det, har jag hört. Bjud hem ett par ungdomar. Ett par unga vuxna. Det är inte så där jättefarligt. Det är säkert. Vi hade här i slutet av förra vårterminen så bjöd Gitta ner hem hela fredagsgänget. Det var rätt trångt i vårt lilla vardagsrum, men det var väldigt roligt. Väldigt, väldigt härligt. Vi grillade lite korv, det var inte så märkvärdigt, men vi hade väldigt kul. Varför? Därför att det bygger relation. Och kan du inte göra det så besök våra ungdomskvällar. Du är jättevälkommen på fredagskvällarna. Har du inget annat för dig kan du fixa fika. För det går åt. I deras ständiga jakt på föda. Eller sätt dig nu efter gudstjänsten. Du behöver ju inte alltid sitta med mig. Jag sätter dig vid bordet där ungdomsgänget sitter. Ja, får man det? Det är klart du får. Och säger de någonting så säg till mig så ska jag komma och spöra upp dem. Sätt dig ner och prata. Bygg relation. Sen finns det ju far och morföräldrar. Och det är ju det mest fantastiska av allting egentligen har jag upptäckt. Det är alldeles underbart att vara liksom den typen av förälder. Far och morföräldrar. För man behöver inte ta något ansvar. Man får bara det göttigaste hela tiden. Det är superbra. Alltså grejen är att i Guds rike är den äldre generationen inte bortglömd. Det finns ingen som är för gammal för Guds familj. Står i Ordspråksboken 13, jag älskar det uttrycket, den gode lämnar ett arv åt barnbarnen. Och då handlar det inte om dina pengar, de kan du ge till kyrkan istället. Men du som har levt länge med Jesus, du sitter på en enorm skatt av erfarenhet och rikedom. Eller hur? Eller hur? Är du här idag? Vad bra. Vet du, om man har gått länge med Gud och vandrat länge i tron på Jesus Kristus, då har man lärt sig saker. Då vet man att Gud är trofast. Man vet, som vi sjunger i sången, att löftena kunna ej svika. Det är så vi uttrycker oss i vår generation. Löftena kunna ej svika. Alltså då vet man, om man har vandrat med Jesus ett tag, då vet man vilken trygghet som ligger i bönen. Att få liksom lämna sin börda till Jesus. Då vet man det och man kan berätta om det. Man vet och förstår värdet av att läsa och leva i Guds ord. Man vet vikten av att ge till Guds verk och så vidare. Jag kan hålla på hur länge som helst. Alltså din erfarenhet, du som är lite äldre än de som är något yngre. Din erfarenhet och din kunskap om Gud behövs när vi bygger Guds rike. I psalm 78 står det, jag vill öppna min mun för att tala visdomsord, lägga fram gåtor från en gången tid. Det står i en annan översättning, lägga fram svaren från en gången tid. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättar för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov. Hans makt och de under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Han gav sin undervisning i Israel. Befallde våra fäder att lära ut dem till sina barn. Så att de blev känd för den kommande släktet. De barn som skulle födas. De i sin tur skulle berätta det för sina barn. Så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar. Utan följer hans. Alltså det är ju meningen att det du har ska föras vidare till andra människor som är något yngre. Så jag säger samma sak till dig som är gammal. Eller till oss som är gamla då. Om det känns bättre för dig. Bjud hem några ungdomar. Bjud hem några unga vuxna. Bryt mönstret vid fikat. Sätt dig med de yngre. Och dela med dig av det du har upplevt av Guds omsorg och hans trofasthet och hans hjälp. Och låt de som är yngre fråga dig om råd. Och du som är yngre, var inte rädd för att fråga någon som har gått lite längre med Jesus än vad du har gjort. Fråga, hur gör man? Amen. Sen har jag upptäckt en grej, när man omger sig med lite yngre människor så där, så inser man att de som är yngre har väldigt, väldigt ofta någonting att lära oss som är äldre också. Det tar emot att säga. Men så är det. Så väldigt, väldigt mycket att lära från en yngre generation. Nu är grejen, och nu är vi inne på den predikan jag hade tänkt hålla idag. När familjen ska växa, när man ska bli fler, så gör man någonting väldigt viktigt. Man förbereder sig. Har jag rätt? Man ser till att det som behövs när familjen ska växa, att det finns på plats. Och det är vettigt, tänker jag, att göra det i förväg. Och det är mindre smart att ta vägen förbi IKEA på vägen hem från BB. Eller hur? Det är lite bökigt. Det går nog det också. Men grejen är liksom att om familjen ska växa, man har skaffat ett köpord, man har köpt en barnvagn och 48 000 andra saker som behövs. Och det är på plats när familjen ska växa. Och låt mig få dela en story som är lite jobbig att dela. Men det här är en sann story från verkliga livet. Så här, för en del år sedan så kallade en församling som inte ligger så där jättelångt härifrån en ny pastor. Och en av de första sakerna som den pastorn la märke till på söndagarna var att det inte fanns några småbarnsfamiljer med i gudstjänsten. Inte en enda. Söndag efter söndag. Och den här nya pastorn upptäckte rätt så snart orsaken till det. I kyrkan fanns det ingen plats, alltså i kyrksalen fanns ingen plats någonstans för barnvagnar. Kyrkbänkarna var fast, det var liksom den gamla sortens kyrkbänkar, de var fast skruvade i golvet och de stod tätt. Det fanns ingenstans som man kunde ta med sig en barnvagn in i kyrksalen. Och det vet du, det där blir ju värre och värre. Alltså barnvagnarna blir ju månsinne. De har ju fyrhjulsdrift nu för tiden. Och liksom, du vet, har du sett det? Man tänker inte på det förrän man är liksom mor och farföräldrar. Då ser man ju det där hos sina egna barn. När de tar hand om sina våra barnbarn liksom. Att under den här korgen där barnet ligger i barnvagnen.
så har man ju med sig precis hälften av bostaden. Alltså där har man en soffgrupp, man har en bokhylla, man har, ja men du vet, skötväska och allt vad det nu är. Man behöver ta med sig barnvagnen. För där har man allt som behövs. Men det gick inte i den här kyrkan. Och grejen var då att i den här församlingen så fanns både ett fastighetsråd. Det har vi också, typ. Och ett skönhetsråd som vakade liksom över den här lokalen och fastigheten. Och när den nya pastorn föreslog att man skulle skruva bort några kyrkbänkar så att man fick plats för barnvagnarna, så fick han till svar att det behövs inte. Det finns ändå inga småbarnsfamiljer här. Det är det som kallas moment 22. Och det tog ett par år innan den här pastorn då fick igenom att man skulle ta bort några bänkar för att göra plats för småbarnsfamiljer och deras barnvagnar. Och när han fick igenom det så avgick i stort sett hela fastighetsrådet och hela skönhetsrådet i protest mot det beslutet. Jo. True story. Men resultatet blev att plötsligt började småbarnsfamiljerna komma till kyrkan. Vad vill du säga med det här? Jo, jag vill säga så här. Att man förbereder sig när man vill att familjen ska växa. Jag var på en pastorsamling här i veckan. Och Marcus Sand, som jobbar på EFK med församlingsutveckling, var med. Så delade han lite grann tankar. Och så fick vi pastorer i Mälardalen. Vi fick sitta där och fundera en stund på. Vi fick den här frågan. Hur många nya människor våra respektive kyrkor skulle klara att ta emot under ett år med de resurser som finns på plats just nu? Och det är en jätteintressant fråga liksom att fundera på. Hur många helt nya människor som inte kände Jesus förut, det är liksom inte inflyttade frikyrkor, färdigstöpta frikyrkomänniskor från Småland nu, utan det är liksom folk som kommer till tro och kommer till kyrkan för första gången i sitt liv. Hur många sådana nya människor klarar ni att ta emot, var frågan, med de resurser som är på plats just nu? Jag ska inte berätta vad jag svarade. För sen kom nästa fråga. Och Marcus frågade då så här, och då hajar jag till. Han sa så här. Vad gör ni om det kommer tre gånger så många under tre månaders tid? För grejen är att varenda kollega som jag pratar med just nu, inklusive det som händer i vår kyrka, det är att det kommer nya människor till i stort sett varenda kyrka i Sverige. Och det är inte färdigstöpta, präktiga frikyrkomedlemmar från Gnosjö, utan det är hedningar från Enköping, höll jag på att säga. Det är människor som kommer till tro. En del av dem kommer till tro hemma. De ser någonting på YouTube. En del har kommit till tro. De har drömt en dröm om Jesus. Och så kommer de till kyrkan och säger, vad gör jag nu? Den frågan brände tag i mig. Vad gör vi om det kommer tre gånger så många som vi tror att vi klarar av? Och inte under ett år, utan de kommer under tre. Men vad gör vi då? Och det fick mig att fundera på, det får mig att fundera på om det finns saker som vi behöver skruva bort. Du förstår bilden. För att vara bättre förberedda när familjen växer. Eller om det kanske finns någonting som vi behöver skruva på plats för att vara bättre förberedda när familjen växer. Det här är frågor som jag tänker att vi ska ta med oss i samtal och bön under kommande veckor och månader. Vad gör vi? Behöver vi skruva bort eller skruva dit? Vad är det vi behöver göra för att vara förberedda. För familjen kommer att växa. En sak kan jag säga redan nu, om du undrar. Och det är att vi behöver hemgruppsledare. Och vi behöver flera stycken hemgruppsledare. Det här har vi pratat om jättemycket. Vi behöver hemgruppsledare. Och det här är liksom inte att jag står och vädjar om liksom frivilliga till någon sorts aktivitet. Utan nu talar jag om att vi behöver människor som är beredda att gå in i ett andligt föräldraskap. Och ta ett ansvar för att familjen växer. Vi tror att de här stora samlingarna, de gemensamma gudstjänsterna är viktiga. Där formas vår gemensamma tro. Där möter vi Jesus tillsammans. Där känner vi liksom styrkan av att vi är rätt så många. Vi hör ihop och allt detta. Men vi tror också på de mindre gemenskaperna. Man brukar prata om ibland. Det finns ett sådant här uttryck. Big enough to serve you. But small enough to know you. Alltså vi är tillräckligt stora för att kunna betjäna dig och ge dig det du behöver. Men vi är också tillräckligt små för att lära känna dig och visa dig att vi bryr oss om dig. Det här är ett stort och viktigt behov just nu. Vi behöver dig som är beredd att öppna ditt hem en gång i veckan eller kanske varannan vecka, vad det nu är. Fixa lite fika, läs ett bibelord och fråga runt i gruppen som sitter där. Är det någonting du vill att vi ska be för? Och så gör man det. Svårare än så är det inte att vara hemgruppsledare. Jag har sagt någon gång, det var inget skämt, jag menar vad jag säger. Det är den lättaste uppgiften vi har i ena kyrkan. Att vara hemgruppsledare. Det kan vem som helst. Om du kan koka kaffe och läsa ett bibelord. Men det är också en av de absolut viktigaste uppgifterna vi har. I ena kyrkan. Och grejen är att vi har människor som står och väntar på att få komma med i en hemgrupp. Vad gör vi om det kommer tre gånger så många? I Guds familj behövs alla. Gamla, unga och allt som är däremellan. Jag älskar hur Gud presenterar sig för Mose i den brinnande busken. Kommer ni ihåg det? Han säger så här. Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Så presenterar Gud sig som tre generationers Gud. Församlingen är Guds familj för alla generationer. Och ena kyrkan både är och ska vara och kommer att vara en kyrka för alla åldrar. Där alla generationer ryms och där alla generationer får ta plats. Och allt folket sa, amen.